17 juli 1992, Albanien.
I Albanien har kommunistpartiet förbjudits genom en lagändring. Parlamentet beslöt på förslag av det styrande demokratiska partiet att göra ett tillägg till lagen som reglerar de politiska partiernas aktiviteter. Förbudet gäller alla totalitära partier, men syftet är att hindra det stalinistiska kommunistpartiet att delta i de albanska kommunalvalen om drygt en vecka.
...27 augusti 1992. Åter bråk i Albanien.
Klockan har hunnit bli kvart över sju och morgonekot ska till Europas fattigaste land Albanien, där oroligheter åter har blossat upp. Och myndigheterna i Albanien hotar nu med våld för att slå ner de här protesterna. Vår Östeuropa-korrespondent rapporterar.
Oroligheterna började redan för en och en halv månad sedan men har trappats upp de senaste dagarna. Platsen för oroligheterna är staden Polica med 100 000 invånare, en stad som ligger cirka 15 mil sydöst om huvudstaden Tirana. Precis som under vårens oroligheter går det tydligen våldsamt tillväga och demonstranterna är beväpnade den här gången för de arbetar vid stans vapenfabrik. Demonstranterna vid vapenfabriken protesterar mot den ökande arbetslösheten. De har satt fabrikens kontorslokaler i brand, intagit kommunfullmäktiges lokaler och tagit stans borgmästare, polischef och en tjänsteman från inrikesdepartementet som gisslan. Den albanska regeringen hävdar att oroligheterna är inspirerade av kommunisterna och hotar att kväsa bråket med våld om så krävs. En formulering som påminner om de tongångar som användes under diktatorn Enver Hoxhas tid, fast då var alltid oroligheterna inspirerade av utländska agenter. Vapenfabriken i Polica är den största arbetsgivaren i stan och med regeringens nya försvarspolitik har fabriken drabbats hårt av permitteringar. Omläggningen av försvarsindustrin till civil produktion är också en viktig del av den nya ekonomiska politik som Albaniens första demokratiskt valda regering försöker genomföra. Det utländska intresset att investera i vapenfabriken eller i annan albansk industri har dock hittills varit ringa. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
...24 mars 1993. Albanien. Kort.
Albanien har nu börjat flytta pansarstyrkor från området kring huvudstaden Tirana till gränsen mot det tidigare Jugoslavien. Det uppger för nyhetsbyrån DPA ögonvittnen som idag har åkt huvudvägen från Tirana till staden Shkoder i norra Albanien. Albanien är sedan länge i konflikt med restjugoslavien om provinsen Kosovo, vars befolkning till 90% är albaner.
...15 augusti 1994 om de grekisk-albanska relationerna.
Idag inleds i Albaniens huvudstad Tirana en rättegång som redan allvarligt försämrat relationerna mellan Grekland och Albanien. De åtalade i rättegången tillhör den grekiska minoriteten i Albanien och det är just den minoritetens rättigheter som konflikten mellan de två länderna handlar om.
De fem män som ställs inför rätta i Tirana arresterades i april efter ett gränsintermezzo där två albanska värnpliktiga sköts ihjäl. De albanska myndigheterna hävdade att angriparna hade kommit från den grekiska sidan och satt igång en klappjakt på etniska greker som en repressalie. De fem anklagas nu för förräderi och spioneri och kan dömas från 10 års fängelse till dödsstraff. Det är alla medlemmar av en organisation som representerar den grekiska minoriteten, huvudsakligen bosatt i södra delen av Albanien. Enligt grekiska beräkningar uppgår minoriteten till 300 000, medan Albanien säger att den inte är mer än 70 000. Grekland är hett engagerad i grekalbanernas situation. De är förtryckta, tvingade att integreras i det albanska samhället och ge upp sitt språk och kulturella arv, säger grekerna. Albanien å sin sida hävdar att det åtnjuter en minoritets alla rättigheter. Samtidigt anklagar Albanien Grekland för att underblåsa separatistiska stämningar i den södra regionen. Och sedan kommunismens fall i Albanien har många greker börjat ropa på enosis, det vill säga union med vad man kallar norra Epirus, och knyter därmed samma namnet med den grekiska provinsen på andra sidan gränsen. Efter Balkankrigen i början av 1900-talet kom norra Epirus, inklusive en stor grekisk minoritet, att ingå i det nybildade Albanien, medan den södra delen kom att tillhöra Grekland. Albanien har gjort klart för Aten att varje försök till gränsförändringar är liktydigt med krig. Den grekiska regeringen avvisar blankt de albanska misstankarna, och när det gäller dagens rättegång betecknar man den som en fars, eftersom den albanska brottsbalken är densamma som under den stalinistiska tiden. Dessutom anklagas den albanska polisen för att ha pressat fram bekännelser genom tortyr. Alla förlikningssamtal mellan de båda länderna har varit resultatlösa. Nu kulminerar konflikten.
Vi hörde Åke Wiklund om de stadigt försämrade relationerna mellan Grekland och Albanien.
9 september 1994. Konflikten Grekland-Albanien.
Så ska vi en stund ägna oss åt konflikten mellan Grekland och Albanien, där nu de grekiska myndigheterna ökar takten i deportationen av albaner från Grekland. Det här sker som en repressalie för att en albansk domstol tidigare veckan dömt 5 grekalbaner till fängelse för spioneri. Det här var en helt grundlösa domar enligt grekisk mening i varje fall.
Under gårdagen skickades 2000 albaner tillbaka till sitt hemland, och därmed har uppskattningsvis 45 000 albaner deporterats från Grekland sedan den 15 augusti. Det var då som rättegången mot de nu 5 dömda grekalbanerna inleddes i den albanska huvudstaden Tirana. Det finns omkring 350 000 albaner i Grekland, och de flesta har tagit sig in i landet illegalt. Intjänade pengar som de sänder hem är inget obetydligt tillskott till den svaga albanska ekonomin. I fjol handlade det om 2,5 miljarder kronor. Deporteringarna är ett sätt för Grekland att strypa det tillflödet. Sedan kommunismen kollapsade i Albanien för 4 år sedan har hundratusentals albanska män, kvinnor och barn strömmat över den svårbevakade gränsen till Grekland. Till en början välkomnades de av grekerna, som fortfarande har sin egen nöd under inbördeskriget på 40-talet i färsk minne. Men den tilltagande brottsligheten och växande arbetslöshet som skylls på albanerna har väckt avoghet och misstro hos den grekiska allmänheten. De illegala albanska invandrarna kan liknas vid det mexikanska på gränsen till USA. När de grips och förs tillbaka dröjer inte länge förrän de tar sig in på nytt. Nu gör grekerna en kraftansträngning för att täppa till den 25 mil långa gränsen. En speciell milisstyrka på 5 000 man har inrättats, och den ska samarbeta med ett ospecifierat antal kommandosoldater och poliser, en del utklädda till herdar. En annan flyktväg som nu sätts under hårdbevakning är den bara 2 kilometer breda kanalen mellan Albanien och den grekiska ön Korfu. Den attraktiva turistön har en speciell dragningskraft, och tusentals albaner har i små roddbåtar tagit sig dit. En del har våghalsigt simmat över. Nu är den vattenvägen stängd, rapporteras från den albanska kuststräckan. Grekerna har satt in snabbgående patrullbåtar och helikoptrar i den skärpta bevakningen. Åke Wiklund, Aten.
Den 22 maj 1996, om Kosovo och albanerna.
I den serbiska provinsen Kosovo stiger spänningen nu efter förra månadens dödsskjutningar då en alban och 5 serber dödades. Sen Kosovo-albanerna fråntog sitt självstyre 1989 så har protesterna genomförts med fredliga metoder fram till nu alltså, när en del albaner verkar vara beredda att ta till våld.
Det ser ut som det brukar göra i en skola, en massa barn på väg till klassrummen. Men i en av salarna hänger ett par ortodoxa helgon på väggen Här får vi bara filma, inte prata med någon, varken lärare eller elev. Och på andra sidan väggen som skiljer salarna åt hänger den albanske frihetshjälten Skanderberg. Det här är Kosovo. Och när serberna murade väggar rakt igenom skolan skildes 2500 albaner från 500 serber.
Do you have any contact with the Serbs?
No. No.
Would you like to have any contact?
No way.
No.
No.
Why?
Because they are bad for me. I don't like them. They are not like us.
Den här ingången används av de serbiska ungdomarna. Här går inga albaner in eller kommer ut ur skolan. De har nämligen sin egen dörr på andra sidan. Åtskillnad till varje pris alltså, eller ett slags apartheid i Europa.
We have a South African situation before during the period of apartheid, where a 10% minority or less than 10% minority controls the destinies of 90% majority.
This is not good, but what can we do? We don't have anything else. We don't have any options.
Hopeless. I'm hopeless. So there is no.
It's just getting worse.
Yeah, I think so.
Men för familjer som den här kan det knappast bli värre. När serberna massavskedade folk från gruvor, industrier och offentlig tjänst för 6 år sedan sjönk albanerna snabbt ner i misär. Ändå undveks en öppen konflikt genom att albanerna organiserade sitt eget samhälle vid sidan av det serbkontrollerade. Men genom att inte acceptera det serbiska styret har man sig själva att skylla, menar många serber.
Disappointment, so-called repression, etc., 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 is a choice of Albanians.
Positionerna är alltså låsta och frustrationen stiger, särskilt bland albaner som inte längre tror på det så kallade fredliga motståndet.
I think there is a great possibility that we now have violent groups among the Albanians, yes.
Den av albanerna inofficiellt valde presidenten säger dock:
Shumica besojnë në këtë. Edhe është një vetë kontrol i popullit, sepse edhin se rruga tjetër do të ishte shumë e rrezikshme për ne.
Oavsett medel, målet är detsamma för alla albaner, ett självständigt Kosovo. Men det är något som serberna här aldrig tycks kunna acceptera, så förutsättningar finns tyvärr för ännu ett balkanskt blodbad. Enda alternativet idag tycks vara kraftfulla internationella påtryckningar på bägge parter för att få igång förhandlingar om framtiden. Men det måste ske i tid. Bengt Norborg, Bosand i Kosovo.
Den 24 maj 1996. Albanien inför ett val.
Nu 2 dagar kvar till parlamentsvalet i det land som fram till 1990 var det mest renlärigt kommunistiska av alla länder, Albanien. Staffan Heimersson har varit på ett lantligt valmöte där han fick höra vilka de jordnära sakfrågorna är i ett val där reformkommunisterna kan göra comeback.
Valmöte i en bomby på den albanska landsbygden, vild efterbliven och fortfarande, 5 år efter befrielsen, hjärtskärande fattig. Byns brunbrända män är samlade i skuggan av en nybyggd moské. Kvinnorna är inte med. Jag ser dem fortsätta att arbeta ute på fälten. Hårt arbete, ingen mekanisering i jordbruket här. Den tillreste kandidaten mera resonerar med sin publik än håller ett anförande. Det finns ingen högtalare och det är en häcklare som drar ner skrattsalverna. Primitivt kan det tyckas på ytan, men stämningen är god och väljarkåren kan sina saker. Man drar den inte vid näsan och den imponeras inte av att kandidaten kommit till dem i en ny Mercedes. Istället, besked tack, när äntligen ska vår byväg asfalteras? Och kan ert parti lova mindre nyckfullt elsystem? Varje dag är ju strömmen försvunnen i timmar. Och männen uttrycker sina drömmar. Industrialisering av bygden. De vill slippa slitet som bönder. Nyss tillerkända jord från de uppdelade gamla stalinistiska och maoistiska kollektiven. I ett land som tills för 5 år sedan jämte Nordkorea var det mest isolerade på jorden. Det är det tredje demokratiska valet sedan diktaturen störtades. Det första valet vanns av kommunisterna. En jordskredsseger därför, säger analysen. Människor på landsbygden ännu inte visste om att de kunde rösta efter frivilliga. Det andra valet däremot vanns av det demokratiska partiet. Men nu i det tredje valets kampanj tar det partiets ledare, landets president Berisha, en hjärtkirurg som en gång var organiserad kommunist, mycket stryk. Mest därför att han håller socialistpartiets ledare Nano inspärrad efter en tvivelaktig rättegång. Socialisterna är kommunisternas arvtagare, men sa deras generalsekreterare när jag träffade honom, vi är reformerade, vi är som socialdemokrater. Nej, ropar häcklare, ni är gengångare av den ondska som styrde oss i 50 år. Opinionsmätningar tyder på ett jämnt lopp mellan de två partierna. Men i Balkansberg, vem litar på Gallup? Staffan Heimersson, Kashari i Albanien.
7 maj 1996, Albanien.
Så till Albanien där gårdagens parlamentsval idag får hård kritik av internationella valobservatörer. Ett omfattande valfusk har konstaterats på många håll i Albanien.
Regeringspartiets anhängare firar segern i valet. En klar seger i synnerhet som sex oppositionspartier dragits ur och beskyller regeringen för valfusk. Och de internationella observatörerna konstaterar åtskilliga oegentligheter.
The delegation did, however, observe a number of irregularities and technical shortcomings which will be dealt in details in the final report.
Men oppositionen som domineras av socialistpartiet, det vill säga Albaniens gamla kommunistiska parti, anser att en sån formulering är allt för mild.
So this election was made by open fraud, manipulations, violence, threats. We pulled out because we wanted to prevent a bloodshed, a bloodbath. Unfortunately, we are going to have a dictatorship in this country with the blessing of Europe.
Valobservatörerna måste nu avgöra om de fel som gjorts i valet verkligen varit fusk för att säkra en seger för den sittande regeringen. Eller om det helt enkelt beror på brist på demokratiska traditioner i den gamla kommunistiska staten.
I think first of all this atmosphere of tension, a very strong presence of the police, especially of police of policemen not in uniform. So let's say in conditions which cannot be defined free and fair elections.
January 27, 1997.
Regering. De våldsamma protesterna i Albanien har blivit allt mer intensiva under helgen. Nu har ett extra inkallat parlament beslutat sätta in militär för att bevaka vägar och offentliga byggnader mot demonstranterna.
Våldsamma slagsmål mellan kravallpoliser och demonstranter i huvudstaden Tirana och enligt den albanska tvn, stadshus och polisstationer som satts i brand och andra oroligheter i 13 albanska städer, framförallt i söder. Alb Petrol, det stora statliga oljebolagets huvudkontor, brändes slutligen också ner under helgen. Allt detta gjorde att den konservativa albanska regeringen inkallade parlamentet till ett nödmöte. Och där beslutades att militären nu skulle stoppa de pågående våldsamheterna. Utrikesminister Tretan Shehu, som själv attackerades i lördags när han försökte lugna ner upprörda demonstranter, sa efter sammanträdet att det var extremistiska krafter som låg bakom det pågående upproret. Det är inte den stora massan av albanska socialister, utan några extremister som alltid har velat gripa makten med våld, hävdade han. Två militärfordon med ett 40-tal soldater har redan anlänt till regeringskvarteren i huvudstaden Tirana. Utrustade med k-pistar bevakar de nu torget Skanderbeg, där de flesta regeringsbyggnaderna ligger och där också demonstranterna hittills har samlats under de två veckorna av demonstrationer. Oroligheterna började efter att ett så kallat pyramidspel kollapsade i detta Europas fattigaste land. Albanerna lockades att sätta in sina pengar på konton med skyhöga räntor. Många sålde sina hus och allt vad de ägde. När sedan systemet bröt samman fick regeringen och president Sali Berisha bära skulden. Premiärminister Meksi lovade i ett tv-tal att pengarna skulle börja betalas tillbaka i början av februari. Ett löfte som albanerna uppenbarligen inte litade på. Kristina Gustafsson, Wien.
28 januari 1997.
Albanien.
På den albanska regeringens uppmaning samlades idag tusentals albaner till en motdemonstration och fördömde våldsvågen som följt på skandalen med pyramidspelen i landet. President Sali Berisha dök själv upp på Skanderbegtorget i Tirana men fick ta skydd inne i kulturpalatset sen trycket från entusiastiska högeranhängare blev för stort.
Den 1 februari 1997. En kort rapport från Europas fattigaste land, Albanien.
Här i Ram bor familjen Seiti. Som så många andra albaner har de förlorat allt de satsat i pyramidspelen. Idag har de inga inkomster. Hustrun har inget jobb. Mannen är anställd av kommunen men får ingen lön. Och de har två barn att föda. Framtiden är ytterst osäker. De lånade pengar av en släkting som de sen satsade i pyramidspelen. Till en början gick det bra. $100 blev 1000. De kunde köpa sig lite saker till hemmet. Men sen kom kraschen. Said har inte fått någon lön på 10 månader och nu är besparingarna väck. Men de är inte ensamma. En 500 000 albaner är drabbade. Ilskan mot myndigheterna exploderade förra helgen. Folkmassan attackerade och brände ner rådhuset och domstolen i staden Lushnja. Borgmästarens kontor blev värst utsatt. Han är fortfarande chockad av händelsen. Många människor greps efter upploppen också i byarna runt omkring som här i Ram. Överallt i Lushnja ser vi poliser, ständigt cirkulerande. Och utanför stadsgränsen står militären beredd. Men det är frågan om det räcker. Den 5 februari kan allt explodera på nytt om den albanska regeringen inte betalar ut de pengar som de lovat.
Den 11 februari 97, Albanien.
Klockan är 3:30, här är Ekot. Först Albanien, där läget har förvärrats i hamnstaden Vlorë. Kravallpoliser tvingas nu fly upp på hustaken i stadens centrum.
Under den tidiga eftermiddagen har skottlossning hörts från det pågående upproret i Vlorë. Kravallpoliser har avväpnats. Deras enda skydd mot den mycket aggressiva folkmassan har varit sköldar. Och det är gatustenar som folk först rivit upp och kastat mot poliserna. Kravallsköldar och hjälmar tas ifrån dem och stampas sönder. Och nu har de cirka 100 poliserna flytt upp på hustaken för att klara sig undan i den rådande lynchstämningen. Över 100 personer har rapporterat skadade i det upplopp som är det värsta sedan protesterna i Albanien började. I Vlorë är det många albaner som har förlorat allt vad de äger och har, när de sålt hus och andra ägodelar och satt in pengarna hos oseriösa bankirer som lovat dem det dubbla kapitalet inom 2-3 månader. Bankirerna har gått i konkurs och invånarna är utblottade. Samma sak har hänt på många håll i Albanien, men Vlorë var ett centrum för bankirerna. Den besinningslösa vreden vänder sig mot regeringen och presidenten. Många albaner tror att det är de som har tagit deras pengar och kräver nu nyval. Kristina Gustafsson, Belgrad.
Den 3 mars 1997, Albanien.
Berisha är en provokation mot oppositionen som varnat för att landet står inför inbördeskrig.
President Berisha är en symbol för enighet, frihet och mänskliga rättigheter. Med de hyllningsorden nominerades Sally Berisha av det demokratiska partiet i parlamentet till ännu en femårsperiod på presidentposten. Det är en klar provokation mot oppositionen som varnat Berisha flera gånger för att landet står inför ett okontrollerat inbördeskrig om inte oppositionens krav beaktas. Och för alla de människor som idag var ute och i panik hamstrade och tömde affärerna på livsmedel måste det framstå som ett hån. Nomineringen kom ett dygn efter att parlamentet proklamerat undantagstillstånd. Total censur har införts och alla som har vapen har en tidsfrist fram till klockan 2 att lämna över dessa. Hörsammas inte den uppmaningen har polisen rätt att skjuta utan förvarning. Utlänningar beordrades att lämna den södra delen av landet av, som det hette, säkerhetsskäl. Det tolkas som att hemliga polisens styrkor och armén förbereder en massiv insats och inte vill ha internationella vittnen. En rad städer i södra Albanien beskrivs nu som fullständigt laglösa. Under helgens upplopp stormade folkmassor offentliga byggnader, polisstationer och arméförläggningar och en mängd vapen stals. Oppositionen i landet är splittrad och som det nu ser ut är det ingen, varken regimen eller oppositionen, som har någon kontroll över läget. Den internationella nyhetsbyrån Reuters meddelade för en kort stund sedan att man försöker få klarhet i de nya censurlagarna, om de också gäller utländsk media i Albanien, och att man tills vidare inte kan rapportera inifrån landet.
Marianne Gilberg med senaste nytt från Albanien, och läget där kommenteras nu av utrikesminister Lena Hjelm-Wallén. Albanien ska få hjälp av EU med att lösa sina problem, framförallt då härvan kring de så kallade pyramidspelen, det säger utrikesministern, som dock inte ser någon omedelbar risk för ett inbördeskrig just nu i Albanien.
Att läget är allvarligt i Albanien är alldeles klart, men jag tror ändå inte att man ska dramatisera så att man nu utmålar det som att vi står på gränsen till ett inbördeskrig. För att man ska ändå komma ihåg att det är inte grupp som står mot grupp i Albanien. Det finns inga etniska och religiösa motsättningar, utan det är mer en vrede över sakernas tillstånd. Det är det vi kan se idag.
Italiens utrikesminister Lamberto Dini har begärt ett brådskande EU-möte om Albanien. Vad kan EU-länderna och då också Sverige göra för att hjälpa Albanien så att utvecklingen där inte blir ännu mer våldsam?
Det är klart att EU måste hjälpa Europas fattigaste land. Vi gör det genom bistånd, men just nu så tror jag att det viktigaste är att vi entydigt manar både regimen och befolkningen till lugn, till att sätta igång en politisk dialog och framförallt att reda ut röran omkring pyramidspelen.
Har EU varit för passiv när det gäller att förutse och försöka förebygga krisutvecklingar på Balkan? Först då krigen i det forna Jugoslavien och nu alltså det politiska och ekonomiska kaos som råder i Albanien?
Ja, jag tror att vi alla lite självkritiskt kan säga att det har inte varit lätt att förutse alla turer, och naturligtvis inte, särskilt inte det här som nu har hänt i Albanien, för det var ju ingen som hade något grepp om de här pyramidspelen, och det är det som är utlösande faktorn. Jag tror det är riktigt att man behöver ha en bättre gemensam analys inom hela EU av den här typen av krishärdar. Och det är också någonting som vi i Sverige har föreslagit när vi nu ska försöka stärka den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU.
Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén intervjuad av Göran Skånsberg.
Albanien på randen till inbördeskrig. Rapports utsända fick ut det sista reportaget innan polisen slog till. Och kväll. Vi ska börja i Albanien där situationen under dagen blivit ännu allvarligare. Undantagstillstånd råder nu. Soldaterna har order att skjuta beväpnade rebeller utan varning. Arméchefen avskedades plötsligt idag och samtidigt lät sig presidenten Berisha omväljas av parlamentet. Och dessutom så har myndigheterna stoppat de utländska tv-bolagens rapportering därifrån. Rapports utsända var de sista som lyckades få ut sitt material från Tirana idag.
Huvudvägen mot Tirana, till synes lugn, men så en vägspärr
personer och bilar kontrolleras. Butikerna inne i stan har beordrats att stänga redan klockan 3. Centrala Tirana är fullt av polis. Det råder ett spänt men avvaktande lugn här i Tirana efter att undantagstillståndet utfärdades igår. Folksamlingar på mer än 4 personer är förbjudna och polisen har order att skjuta om orden inte hörsammas. All press är censurerad.
It's very difficult to know what happens tomorrow because the radio, the television, the newspapers don't funziona.
Men trots varningarna från upprorsmakarna i söder så återvalde idag parlamentet president Berisha. 5 års nytt förtroende för presidenten som folket i söder ville ha avsatt. Och i söder fortgår upproret. Kontakten med huvudstaden är så gott som avskuren. Få rapporter hörs därifrån. Anarki lär råda.
Det är omöjligt att säga vad som exakt händer just nu i södra Albanien eftersom journalister i princip inte tillåts uppehålla sig där. Och för en stund sedan stoppade polisen de utländska tv-bolagens möjligheter att sända hem material från Albanien. All information censureras alltså. Nästa steg är att inrikestrupper och polis ska ta kontroll över södern, alltså den del av landet som åtminstone delvis behärskas av beväpnade människor som härjar fritt med de vapen man stulit. I södern finns det största motståndet mot regeringen och där har de värsta oroligheterna utspelats. Så bland vanligt folk är naturligtvis oron stor. En grupp studenter i Flora har till exempel demonstrerat fredligt mot regeringens agerande sedan pyramidspelskraschen för 6 veckor sedan. Men inför vad som kan bli krisens kulmen avbryter de nu sin protest. Oppositionens linje är klar. Landet riskerar inbördeskrig om inte rebellerna i söder blidkas.
If the president Berisha didn't respond to their demands, they will do something that we can't stop more.
Den 4 mars på morgonen.
God morgon. Det spända läget i Albanien tilltar alltså allt mer. I södra delarna av landet har under natten stridsvagnar rullat in mot beväpnade grupper där. Samtidigt råder nu undantagstillstånd, utegångsförbud och total presscensur.
Hittills har inte undantagstillstånd och utegångsförbud lyckats få bukt med upproret i södra Albanien. Igår gick regeringens tidsfrist för upprorsmakarna att lämna in sina stulna vapen ut utan att något hände. Och nu lär den albanska armén vara på väg. Stridsvagnar lär ha tagit upp positioner runt en stad. Men vad som verkligen händer i södra Albanien finns det inte mycket information om. Alla vägar dit är avspärrade av myndigheterna och telefonlinjerna är så gott som döda. Inga utlänningar finns kvar i området efter att den italienska militären igår evakuerade 35 utlänningar från Vlora. Allt tyder på att myndigheterna mycket snart kommer ta till våld för att kväsa upproret. Samtidigt har myndigheterna här i Tirana infört strikt censur. Alla inhemska medier har underställts en militärkommitté och ålagts att förmedla regeringens dekret. Sen igår kväll kan inte heller utländska tv-bolag skicka hem sina bilder. Myndigheterna har stängt av satellitöverföringen och omvärlden oroas nu allt mer av situationen i Albanien.
We're very concerned that the state of emergency declared by the parliament today is being used to stifle legitimate free expression. We strongly regret the introduction today of censorship. While the government has the right and responsibility to prevent undertake measures to prevent anarchy, such powers of censorship should not be used as an excuse for repressing legitimate dissent.
Omvärlden måste få Albaniens regering att lösa konflikten politiskt, det säger Sveriges utrikesminister.
Ja, jag tycker att det känns oroande och det är ju ett allvarligt läge.
Vad gör Sverige officiellt?
Ja, både vi ensamma som land och sen via EU så är det ju frågan om att få både regering och det albanska folket att nu inse att man måste återskapa lugn och komma ifrån våldsanvändning. Det här kan bara lösas politiskt.
Den 6 mars 1997.
I Albanien uppges nu rebellerna kontrollerar minst 4 städer i söder och från en av dessa rapporteras om att 7 personer har dödats det gångna dygnet. Våra utsända har idag besökt fronten till upproret i söder. Och samtidigt kom idag ett förslag från president Berisha om en kompromiss som handlar om stopp på offensiven mot rebellerna och om amnesti.
Efter starka internationella påtryckningar höll president Sali Berisha idag runda bordssamtal med den albanska oppositionen. Fem timmars förhandlingar utmynnade i en kompromiss. En 48 timmars frist då den albanska armén inställer sina aktioner i söder och rebellerna får amnesti om de lämnar in sina vapen. Parterna kom också överens om att på lördag försöka få fram en ny regering. Utanför Tirana tidigare idag märktes först inget av undantagstillståndet. De böljande kullarna med sina terrasser är oförändrade. Likaså den ögonfallande fattigdomen. Men plötsligt möter vi stridsvagnar och pansarvagnar på väg söderut för att sättas in mot rebellerna. Ju närmare vi kommer oroshärden Vlora, desto tätare mellan vägspärrarna. De är bemannade med poliser och ofta har de hjälp av beväpnade civila. Om de är frivilliga medborgargarden eller irreguljära förband i den albanska ledningens tjänst är svårt att avgöra. Här går fronten mellan norr och söder i Albanien, några mil från Vlora, centrum för upproret mot president Berisha. Enligt den albanska militären som förbjudit oss att åka vidare så pågår det strider i området just nu. På kullen har soldaterna förskansat sig. Därifrån har de kontroll över området fram till Vlora. Minst 7 människor har dödats där under strider det senaste dygnet. Fir ligger bara några mil från striderna. Här fortsätter livet till synes normalt. Men staden är full av säkerhetspolis och människorna här är oroliga inför framtiden.
Hotar ni går in på Afrika med?
Och det ser ni här sin nasa på på. Nu spinn och kriget. Nu spinn och kriget. Kan vi permigare på ni rubet till lojn?
Neve, nuk merimi me politik me juajs. Neve si popullu, nuk kemi diket dhe nuk dim përfundimin se ku do të harin. Këto nuk na pëlqejnë.
Dagens överenskommelse ger ett visst hopp om att kunna förhindra ytterligare våld och på så vis stoppa en växande konflikt i Albanien.
Den 10 mars 1997, Albanien.
I Albanien har rebellerna i söder fortsatt att stärka sin ställning. Ytterligare byar har fallit. Och än så länge finns inga indikationer på att de nöjer sig med löften om amnesti, samlingsregering och nyval. Rebellerna vill att presidenten avgår, ingenting annat. Ytterligare några albanska småpojkar har skaffat sig nya livsfarliga leksaker. Ytterligare några städer och byar i södra Albanien har fallit i rebellernas händer. Här i Perme fanns en arméenhet med mer än 1000 regeringssoldater. De har nu flytt upp i bergen eller bytt sida tillsammans med ortens polis. Och nu har vapenlager och militärförråd snabbt länsats och förstörts. Och en sak finns det tydligen mycket gott om nu. Ammunition. Och den vilda skottlossningen skördar offer. Om det sen är en vän eller fiende som trycker av vet ingen så noga längre. Det är ändå president Sali Berisha som får skulden. Även om bilderna som når oss idag från södra Albanien visar på fortsatt kaotiska förhållanden och anarki, så har det enligt rapporterna blivit lugnare. Det lär ha skjutits mindre idag och de lokala ledarna vädjar om lugn. 20 människor har skottskadats, många allvarligt. Lämna ifrån er vapnen, vädjar han. Men det handlar inte om att ge några vapen till regeringsmakten. Varken löften om amnesti, samlingsregering eller nyval har än så länge accepterats av rebellerna här i södra Albanien.
Den 11 mars 1997. Det var inte bara pyramidspelet som utlöste oroligheterna.
Oroligheterna i Albanien som utlöstes av att stora delar av befolkningen förlorat sina besparingar i så kallade pyramidspel handlar också om skillnaden mellan landets nordliga och sydliga delar. Pyramidkraschen drabbade invånarna i söder hårdast, rapporterar vår utsände.
Albanien är inte ett stort land. Ytan är något mindre än Småland, men ändå är skillnaderna mellan nord och syd stora. De norra delarna befolkas huvudsakligen av folkgruppen Gegs, de flesta muslimer till skillnad från landsmännen i söder. President Sali Berisha tillhör den gruppen. Han är född i en liten bergsby norr om Tirana. Här i de södra delarna är de flesta albaner tosks, en annan folkgrupp där majoriteten bekänner sig antingen till den grekisk-ortodoxa kyrkan eller är katoliker. Här i söder bor också en stor grupp etniska greker. Det är inte klart hur många de är, men den vanligaste uppskattningen säger 100 000 personer. Den förre kommunistiske diktatorn Enver Hoxha föddes här nere i Gjirokastër, som nu är en av rebellernas viktigaste fästen. Under hans stenhårda styre, som gjorde Albanien till en av de mest isolerade länderna i världen, gynnades diktatorns hemtrakter på bekostnad av de norra delarna. Det var också här i södra Albanien som pyramidspelen lockade flest att investera sina tillgångar. Uppe i norr ägnade sig folk åt andra sätt att försöka bli rika. Där var det kanske beskedligare bingospelet stort. Ilskan här när pyramidspelen gick över ända var den utlösande faktorn för oroligheterna. Sali Berishas regeringsparti hade med pyramidspelsbolags märken på sina valaffischer och blev i folkets ögon ett med svindeln. Det finns farhågor för att skillnaden mellan norra och södra Albanien kommer att leda till att landet splittras, att rebellerna här nere skulle vilja bryta loss södern från Tiranas makt. Men när jag ställer frågan till Shevat Kotsia, rebellledare här i Sarande, slår han och flera andra ifrån sig. Tolken hinner inte översätta frågan innan Shevat Kotsia säger nej, nej. Vad rebellerna här i södra Albanien vill är att Sali Berisha försvinner och att en framtida regering i någon mån försöker kompensera människorna för vad de har förlorat. Lars Kobbe i Sarande i södra Albanien.
Den 11 mars 1997.
Revolten i Albanien fortsätter att sprida sig. Idag rapporteras om oroligheter och plundring av vapenförråd också norr om huvudstaden Tirana. Laglösheten är på sina håll total nu. Plundrarna ger sig på vem som helst.
En helt vanlig albansk gatuscen idag. Nystulet vapen som man inte kan hantera. Polisstation i ruiner och lågor. Staden heter Kurchova. Vapenförråden har tömts här som överallt annars, men här görs en insats för att försöka begränsa skadorna. Lådor töms på handgranater som sen sprängs för att inte barn ska lägga beslag på dem. Barn sägs nämligen vara de värsta på att plundra i stan. Men barn har ju sina förebilder. Möblerna här kommer från ett länsat hotell. Albanerna har länge varit fattigast i Europa. Och när samhället bryter ihop förser man sig efter bästa förmåga. En mor lägger blommor på platsen där hennes barn sköts ihjäl i den allmänna skottlossningen. Och i Gjirokastër anföll tonårsgangsters den gångna natten ett ålderdomshem med många senila och mentalsjuka inneboende. Plundrarna tog vad de kunde från ett ställe som saknade det mesta redan innan. Några patienter här är utan anhöriga som kan hjälpa.
Kemi qenë gjumë kur është bërë vjeri aty. Janë personat pa identifikuar, si të plasur.
Den 14 mars 1997.
Klockan är 6:30 och här är Ekot.
Ja, läget i Albanien fortsätter alltså att vara kaotiskt. Även om ett visst lugn infunnit sig i natt så är det ingen som vet hur länge det kommer att vara.
Efter en kväll där lysraketer lyste upp himlen och skottsalva efter skottsalva slet genom mörkret körde 5 bepansrade fordon upp på boulevarden som går mellan Skanderbergtorget i centrala Tirana och presidentpalatset. Skottlossningen upphörde och en form av lugn inträdde när stridsvagnarna började patrullera boulevarden. Men ingen vet vem eller vilka som får befälet över patrullen. De talrika poliser som tidigare funnits på platsen är nu försvunna och det finns knappast några tecken kvar på någon central myndighetsutövning i Tirana eller i någon annan del av landet. Upproret spred sig igår till Shkodre i norra Albanien och till hamnstaden Durrës som hittills varit relativt lugn. Samtidigt som amerikanska och italienska helikoptrar inledde sina evakueringsflygningar för utländska medborgare kom president Berishas två barn, en son och en dotter, tillsammans med ytterligare fem familjemedlemmar till den italienska hamnstaden Bari. De hade flytt från Durres ombord på en färja och var utrustade med albanska diplomatpass. Lars Kobbe i Ioannina i norra Grekland.
FNs säkerhetsråd gjorde sent i natt ett uttalande där albanerna manas till besinning. Så här sa Albaniens FN-ambassadör Pelob Kulla efter krismötet i New York.
It's out of the control of the government. You see every hour on the media. And it's a bad sense to be. So to be one of the representatives of the country that needs so much help.
Det är tragiskt, säger ambassadör Pelom Kula, att representera ett land som är så hjälplöst. Säkerhetsrådet tog inte upp den albanska regeringens vädjan om internationellt militärt ingripande. Men nattens uttalande innebär att Albanien nu finns på säkerhetsrådets dagordning, säger Sveriges FN-ambassadör Peter Osvald.
Det betyder att säkerhetsrådet nu för första gången har tagit upp krisen i Albanien till behandling. Och som framgår av uttalandet så är man mycket orolig för situationen. Och man vädjar om lugn och vädjar om att man ska hitta diplomatiska förhandlingslösningar till den här krisen. Säkerhetsrådet har härmed också tagit upp frågan på sin dagordning och kan mycket snabbt återkomma till situationen om den skulle förvärras ytterligare.
Dessa Sveriges FN-ambassadör Peter Osvald och reporter i New York Titti Nylander.